här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Ingen skulle acceptera att man byggde ett nytt kolkraftverk i Sverige, nytt oljeraffinaderi eller liknande, utan nu är vi överens om att det är hållbarhetsvägen som alla ska gå helt enkelt.
Välkommen till Almedalen och Kjellander och Björk. Vi sitter här i Techarenan vid Kallbadhuset i Visby och är Serendipity Challenge officiella podcast. Vi sänder live i 3 dagar här i Almedalen då, och tävlingen pågår, men också en konversation om vilket typ av samhälle vi ska bygga imorgon. Vi träffas startups, företagsledare, politiker, tjänstemän, ministrar, investerare i spännande debatter och konversationer egentligen. Målet för Serendipity är att skapa lyckliga sammanträffanden kan man väl säga. Jag heter Mats Björk, jag arbetar som digital strateg på Esato och med mig som vanligt har jag
Andreas Kjellander, creative director på Gullers Grupp.
Men vi sitter inte själv.
Vi har en herre som har tagit plats här vid bordet som är ingen mindre än Per Bolund. Varmt, varmt välkommen.
Tack så jättemycket.
Kul.
Jag introducerar dig så får du stoppa mig om jag säger någonting som är fel här. Du är då Sveriges finansmarknads- och konsumentminister, miljöpartistisk politiker och biolog. Du har ett uppdrag att bibehålla den finansiella stabiliteten i Sverige, säkra en trygg och långsiktig ekonomisk utveckling.
Stämmer alldeles utmärkt. Jag fångade upp det väldigt bra.
Vi har ju fångat dig nu efter en väldigt intressant panel som jag var inne och lyssnade på. Mm. Där då ämnet var investeringar som skapar tillväxt och samhällsnytta. Vad krävs för att bygga nya svenska storbolag? Vi hade även Helena Stjernholm, vd för Industrivärden, Jane Valerud, affärsängel och fler intressanta personer. Landade ni någonting bra i det här?
Jag tyckte det var väldigt kul att det ändå var en ganska optimistisk anda. Att man såg möjligheterna och att Sverige faktiskt är ett ganska bra land att driva företag i. Vi har en väldigt dynamisk startup-scen. Många nya företag som startas hela tiden. Men också snabba och storväxare som växer till att få global omslutning och blir unicorn som man kallar det. Det vill säga värderas till över $1 miljard. Så att det är ju möjligheterna är stora. Sen måste vi hela tiden se till att arbeta ännu mer och ännu mer aktivt för att hela tiden ha ett så bra företagsklimat som det bara är möjligt.
Är storbolag, finns det andra vägar fram? Nu var det ju väldigt, väldigt framat vad ni pratade om. Men det behöver ju, egentligen så är det ju bra, stabil värld.
Ja, det är en stor fördel, absolut. Mm. Och där kan man ju se att vi har en del orosmoln globalt. En del politisk oro i olika länder, ganska snabba omkastningar i USA till exempel, eller politiken, Brexit i Storbritannien, Mellanöstern och liknande. Så Sverige kan man säga är lite grann av en unik oas där vi har en väldigt lugn och stabil utveckling och där vi också visar på att vi kan samarbeta. Storbolag kan samarbeta med små bolag. Politiska partier kan hitta gemensamma mål och väga framåt snarare än att bara försöka att motarbeta varandra. Och det där är någonting som jag tror är väldigt viktigt att hålla fast vid. Att vi är ett samarbetsland där vi försöker hitta gemensamma vägar. Det tror jag är otroligt viktigt för att få fler företag att växa.
Det är kul. Jag hoppar in här, Andreas. Vi fightar de frågorna. Det har förekommit flera gånger här på podden idag. Just samverkan och konsensus. Liksom. Och jag vet att det är ett sånt där ord som man kan slänga sig med. Men det är ju samtidigt någonting väldigt svenskt. Man kan ju vara arg på konsensus. Det kan ta tid. Det kan vara jobbigt att man ska liksom förankra. Och, ja, men ni vet.
Ja, visst.
Men det är en kulturell företeelse.
Ja, men jag tror verkligen att det är någonting som har satt sig på djupet i Sverige. Och vi har ju sett att till exempel genom vår arbetsmarknadsmodell där fack och arbetsgivare faktiskt klarar av att sitta runt samma bord och hitta hitta gemensamma lösningar. Det blir inte som den ena eller den andra parten vill till 100%, men man hittar en väg där man faktiskt hittar en kompromiss som fungerar. Och det har ju gjort att Sverige har ju undvikit vägar som en del andra länder har med ständiga strejker som lamslår ekonomin, transporterna kommer inte fram och som skadar oss allihopa. Så att det är ju, där tycker jag ju verkligen att den svenska modellen är helt klart att föredra.
Det här nu blir ju nästan ekonomisk filosofi och jag vet inte om jag är rätt person att dra det, men nollsummespel, du vinner Per, jag förlorar, blir ju inte bra ekonomi.
Nej, ofta är det ju inte så, och det är ju, jag ser ju verkligen inte på ekonomi på det sättet, utan det finns faktiskt en möjlighet att man båda två kan komma ut som vinnare och hitta gemensamma vägar. Och jag tror ju att när vi nu också inte bara ska nå ekonomiska mål utan också miljömål och hållbarhetsmål, så blir det ännu viktigare att man faktiskt försöker att jobba tillsammans för lösningar.
Just det.
Det som man kallar för cirkulär ekonomi till exempel bygger ju på att mitt företag kan använda ditt företags restprodukter för att göra nya prylar av, och också utnyttja varandras tjänster och kompetens. Så jag tror ju att samverkan, även om det har varit viktigt i Sverige, så tror jag att det kommer bli ännu viktigare framöver.
Roddy, närmast får jag säga då, som lyssnare, åhörare, konsensus där i rummet när vi pratade, eller när ni pratade, klimatpolitiken som en framgångsfaktor i det här arbetet. Hur kan du utveckla det här?
Ja, så har det ju inte alltid varit, kan vi komma ihåg. Det har ju ofta varit ganska mycket konflikter omkring när man går ner från stolta mål till att genomföra konkreta åtgärder. Mm. Och det är lätt att uppleva det som ett hot och att det är någonting som inkräktar på ens affärsmodell och liknande. Men nu kan vi ju dra erfarenheter från årtionden av miljöpolitik och kan lätt se att det som var ett hot då har visat sig vara en vinnarstrategi nu. När vi ställer krav på renare luft så utvecklades fläktindustrin till att utveckla nya innovationer som man sen kunde sälja globalt. När vi höjde skatten på villaolja så fick vi en värmepumpsindustri som nu säljer globalt. På område efter område kan vi se att miljökrav faktiskt utvecklar och stimulerar ekonomin snarare än att motverka den som en del ofta tror.
För just det här med då att om vi pratar om att sätta upp regler för liksom finansmarknaden för att företagen ska investera hållbart och i hållbarhet. Om man tittar på liksom svenska konsumenter, nu är det min bild av det här, det finns säkert undersökningar på det också, är att svenska konsumenters vilja att välja hållbara alternativ är ganska stor. Borde inte storbolagen eller startupsen för den delen förstå det här själva, eller behöver vi reglera det?
Jag tror verkligen att det är något som man ser mer och mer, och att man förstår att har man inte om man inte föds hållbar så att säga, så kommer man ha väldigt svårt att bedriva sin verksamhet i Sverige. Mm. För att konsumenterna ställer krav på att man ska vara en del av lösningen. Investerarna ställer mer och mer krav på att man måste faktiskt komma med lösningar på hållbarhetsproblemen. Och vi från politiken kommer fortsätta ställa krav. Så att om man tror att man kan bedriva en verksamhet som inte på något sätt bidrar till att samhället blir bättre, så tror jag att man gör ett misstag.
Och vi har ju hört andra, jag tänker på bolagen här också, att förflyttningen är i paradigm från att liksom, vi kan inte längre kontrollera som ett storbolag vad liksom, vi ska sälja till kunderna, utan vi måste identifiera vad de vill ha helt enkelt.
Just.
Vi spanar lite mot framtiden på vår podd, Per. Så när pratar vi inte hållbart längre? Det är ju liksom ett mognadssteg på något sätt, givet att riktningen är åt rätt håll då.
Just det.
Vad tror du?
Ja, men det där är ju otroligt intressant. Jag var faktiskt med på ett seminarium tidigare idag här som handlade om just grönt som normalläge, det vill säga att det är en självklarhet. Och där var nog många bedömare inom just finanssektorn som sa att ja, men inom några år så kommer det vara så. Det ohållbara kommer inte ens finnas på kartan, utan det kommer vara självklart att investera i det som är förnybart, det som minskar vår klimatpåverkan och våra utsläpp. Och det tror jag är sant. Jag tror att om man bara tittar tillbaka ett par år så gjorde man investeringar då som vi inte skulle acceptera idag. Ingen skulle acceptera att man byggde ett nytt kolkraftverk i Sverige, nytt oljeraffinaderi eller liknande, utan nu är vi överens om att det är hållbarhetsvägen som alla ska gå helt enkelt. Och det är klart att det ger just den här långsiktigheten som företagen behöver för att våga göra investeringar och satsningar. Så att jag tror att det är verkligen en styrka att vi också har enats i så bred politisk samsyn omkring det.
Ja, för där är vi ju, alltså, vi är väl inte rörande överens, men rätt Det finns ett rätt distinkt proläger.
Absolut, ja. Visst. Men sen är det ju, jag tror att hållbarhet kommer att vara en enormt viktig trend under de kommande åren och kommer verkligen att vägleda vilka företag som lyckas och vilka som slås ut. Men det finns ju också andra tendenser. Digitaliseringen är jag ju övertygad och kommer vara en sån game changer och är redan nu. Och där är jag ju också glad över att Sverige är ju ett land som välkomnar förändring snarare än att motarbeta det.
Yes.
Vi är nyfikna, vi tar gärna till oss ny teknik. Vi ser inte så mycket som ett hot utan mer som en möjlighet. Och det tror jag också är någonting som kommer att ge oss enorma fördelar internationellt inte minst.
Ser du där digitaliseringen, leder den per automatik till hållbarhet? Går de hand i hand om här?
Ja, inte per automatik, men däremot så rätt utnyttjat så är digitaliseringen ett fantastiskt verktyg för att också nå en hållbar värld. Det är ett av de viktigaste verktygen skulle jag säga som vi har att använda oss av. Sen är det klart att vi vet ju att man kan antingen till exempel använda distansmöten med videoteknik för att ersätta resor, eller också kan man göra det för att generera nya möten och därmed också generera mer resande. Så det är klart att det måste kombineras med en aktiv miljöpolitik också. Men jag är ju en varm anhängare av digitaliseringen och tror att den kommer att hålla väldigt många av de lösningar vi behöver.
Vi har nästan inte en enda mening på den här podden som inte innehåller digitalisering som begrepp. Så det var skönt att prata lite annat bara ett par minuter.
Hållbarhet, det är fantastiskt. Alltså det är kul i det här. Och det jag funderar på just, jag hörde också Sverige då, landet som ligger närmast FNs globala hållbarhetsmål. Vad följer av det för möjligheter? Ska vi inte öka takten? Har vi satt för låga mål?
Ja, jag tror att det är ett misstag som vi egentligen har gjort om och om igen genom historien. Vi tror att svårigheterna att nå målen är för stora så att vi lägger oss på en för låg nivå. Mm. Sen visar det sig efteråt att ja, men det där var ju ingen svår utmaning. Det var ju ganska enkelt att nå fram. Och det tror jag att vi behöver nu lära oss av, att våga sätta ambitiösa mål. För att sätter man ett mål och ser till att genomföra det, ja, då hittar vi vägen framåt. Och den är alltid lättare efteråt än vad vi trodde.
Kan det vara den här, om vi pratar digitalisering och den egentligen exponentiella tillväxttakt vi har, att vi inte riktigt har förstått vad som händer, att vi människor är linjära, kanske?
Ja, men det tror jag verkligen. Överhuvudtaget så har ju människor svårt att ta till sig exponentiell utveckling. Totalt sett är det svårt att greppa det konceptet. Men just Moores lag med att vi faktiskt får fördubblad kapacitet med jämna mellanrum gör ju första steget ganska litet. Sista steget är enormt stort. Och det är ju därför vi nu också ser tekniker utvecklas som förut var en science fiction som vi trodde aldrig skulle komma egentligen. Nu är vi där. Nu blir det självkörande bilar. Nu får vi de nya tekniska lösningarna som kommer att underlätta enormt mycket för oss. Jag ser ju det inte minst inom finansbranschen som jag ju följer som finansmarknadsminister. Där ju Sverige är det land i världen som har digitaliserat sin ekonomi allra mest. Det är ju bara några få procent av våra transaktioner som faktiskt sker med kontanter numera, utan nästan allt sker med digitala lösningar. Och det gör ju också att vi utvecklar en helt ny fintech-bransch som kopplar på service, nya tjänster, nya innovativa lösningar som underlättar för oss som konsumenter och får vår ekonomi att funka smidigare.
En 25% av gänget som vi tittar ut över här då i arenan har ju sitt levebröd av exempelvis betalningsdirektivet, om vi ska vara specifika nu då, som verkligen gör precis det som du säger nu Per. Det låser ju upp förmågan att kunna växla ut bättre tjänster, bättre produkter. Och jag vet inte, det har inte bara varit glatt hos de gamla men verksamheterna. Men när vi nu diskuterar med de äldre bolagen också, så är de ju glad inifrån, för de får faktiskt chansen att produktutveckla sin affär också med. Så det är liksom samverkansgrejen där.
Just, verkligen. Ja, och det märker vi ju ofta att när man introducerar nya regleringar så är det ofta ett motstånd, en osäkerhet.
Såklart.
Att vad kommer det här att innebära? Mm. Är min affärsmodell hotad?
Mm.
Men när vi sen ser vilka möjligheter som öppnas, så ser vi också att även de mest hårdhudade motståndarna tenderar sen att faktiskt vända om och säga, ja men det här var ju faktiskt bra, det här är ju en möjlighet för oss också. Och jag tror att det också har lett till att många av de stora aktörerna i finansbranschen, stora banker till exempel, nu väljer att samarbeta och samverka med fintechbolagen, att gemensamt hitta nya lösningar, dela med sig av information.
Absolut.
Att faktiskt intressera sig för deras nya idéer.
Vi råkar veta att det är det är toppstrategin framåt. Nu, framförallt på private-sidan. Det är det som gäller. Ja.
Men då där ser vi ju hur politiska reformer faktiskt också kan medverka till att man öppnar upp möjligheter för de små företagen att utveckla de nya lösningarna.
Fick du validering från två podcastare här?
Fantastiskt. Ja,
det är värt mycket. Serendipity, det betyder lyckligt sammanträffande, positiv överraskning och så vidare. Har du haft någon serendipitet här på Almedalsveckan?
Ja, men jag tycker att den här panelen som jag var med i var verkligen ett exempel på det. Där jag hade representanter från mig som från politiken, men vi hade också både från storbolagssektorn och från de som mera kommer med de nya innovationerna, investerar och startar nya bolag. Och just det här med att det faktiskt inte behöver vara så att det är dog eat dog och att man försöker motverka varandra, utan att det går att se att man kan faktiskt vinna tillsammans. Det tycker jag var verkligen sån här, ett lyckligt sammanträffande.
Kul.
Sista frågan som alla våra poddgäster får, det är: hur stor är digitaliseringen?
Oj, enorm skulle jag säga. Jag tror ju att det här är en game changer på global nivå som håller på att inträffa. Och det är klart, det kommer inte vara utan utmaningar. Vi kommer att få en effektivisering av ekonomin där en del jobb kommer att lösas via digitala lösningar, via automatisering. En del människor kommer inte kunna jobba kvar med det man gör idag. Men jag är så övertygad om att möjligheterna är så mycket större. Nya jobb kommer att genereras i ännu högre takt. Så jag tror att det är verkligen en av de viktigaste lösningarna för vår värld inför framtiden.
Coolt. Kul att höra.
Tusen tack för att du kikade in i studion. Och ha en grym vecka här.
Ja, men tack tillsammans.
Tack.
Kör hårt. Ha det bra.